Sådär, hur står det till?
Ja, men det är okej. Okay. Det är det, visst. Det är mycket att
Skönt.
göra med undervisning och sådär, men ja.
Förstår det, förstår det.
Ja.
Det är mycket som händer också i Sverige, så
Ja,
att
det, ja,
då
det är
får
ju
vi
det.
bli
Det är det.
med. Ja.
Ja, det är också. Ja.
Nej, men vi tänkte så här, det var ju november vi pratades vid senast.
Ja.
Det har ju hänt så otroligt mycket sedan dess. Det känns som att det är länge sedan, men det är ju bara några månader sedan.
Ja.
Vi har lite, man kan säga ett axplock utav rubriker och omständigheter som har skett i Sverige sedan vi pratade senast. Och vill gärna höra din take på det och den bakgrunden och den kunskapen du har. Också lite för oss som sitter här borta och läser de här nyheterna så blir man ju också lite distanserad till Sverige på ett sätt.
Ja,
Så jag
just
tänker
det.
vi ska vi
Både
dricker
och. Jag
både
tycker
och.
det är en del i att sitta här är också att vi får ett perspektiv, att vi ser vad är det som händer.
Ja.
Jo, jag förstår det. Och så är man inte där och kan inte liksom avgöra det.
Nej. Och där har vi liksom där som vi skulle vilja börja egentligen med det här. Det var ett program på SVT som hette Sverige möter.
Ja.
Möts, Sverige möts. Som den här omtalade mannen Richard Jomshof hade ju ett uttalande om att det mångkulturella samhället är dåligt för Sverige.
Ja,
Och
just det.
här kunde vi inte låta bli att liksom reagera i vår soffa och undra liksom, vad är det som händer? Kan man uttala sig så? Och vad är det som gjort att svenskarna har fått större acceptans för de här typen av uttalanden? Det är väl där vi skulle börja med dig.
Ja, visst, jag förstår. Jo, Richard Jomshof, han är ju då en av de absoluta topparna i partiet. Så han är inte vem som helst, utan han har dessutom varit med väldigt länge, ända sedan 90-talet då. Vilket gör att hans röst väger mycket tyngre än andra partimedlemmars då. Det han ger uttryck för är helt enkelt det synsätt som man har inom partiet och som man har haft ända sedan egentligen partiet grundades 1988. Och det är ju då att det mångkulturella samhället är dåligt på alla sätt och vis. Det de menar är på två nivåer. Dels så pratar de om mångkultur som ett demografiskt faktum, men de pratar också om, alltså SD, om mångkulturalism som en ideologi. Det vill säga, det de syftar på är helt enkelt att i mitten på 70-talet så ändrade Sverige sin politik gentemot invandrare och minoriteter. Innan dess så var det assimilering kort och gott som gällde om man skulle bo och stanna i Sverige och bli svensk och sådär. Men på 70-talet, i mitten på 70-talet, då ändrar man den politiken och den brukar i efterhand kallas då den mångkulturella politiken. Det är då man börjar prata om integration istället för assimilering. Och det är också då man från statens och det offentliga sida börjar stödja exempelvis invandrarföreningar, församlingar som invandrare och minoriteter driver. Det kan också handla om nationella minoriteter som judar exempelvis och så. Och den politiken brukar ibland med ett samlingsnamn betecknas som en mångkulturell politik. Så det är båda de sakerna som Jomshof syftade på när han sa så. Och det vet SD:arna själva. Så det är ett radikalt uttalande på det här sättet.
Men det upplevs ju ändå inte som att det är så många som ställer sig upp och liksom ifrågasätter ett sådant uttalande då. Jag menar, alla är ju inte SD:are och
Nej.
att det ändå har. Vad är det som gjort att de kan liksom dra upp språket på det sättet? Är det för att de är tryggare och sitter med i regeringen? Vad är det som gör att de har skruvat upp volymen, tror du?
Ja, nej men om man angriper det här som du frågar nu då utifrån något slags språkvetarperspektiv, och det är ju därifrån jag delvis kommer, då skulle en språkvetare antagligen säga att SD har i mångt och mycket vunnit det som brukar kallas den diskursiva kampen. Med det menas helt enkelt att det sätt som SD:arna har uttryckt sig på ända sedan 90-talet har kommit att bli accepterat, socialt accepterat, så till den milda grad att även icke-SD:are kan uttrycka sig på det här sättet. Och då syftar jag framförallt på personer som tillhör eller på något sätt då identifierar sig med de partier som idag samarbetar med SD. Och det är tre gamla högerpartier, alltså Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som företräder Folkpartiet. Så det är liksom den ena förklaringen, och jag tror att den till viss del stämmer, att de har vunnit det som kallas då det diskursiva kampen. Och då gäller det framförallt frågor som är migration, integration och invandrare och minoriteter. Det andra är att partiet har växt såklart, att fler och fler svenskar röstar på det här partiet. Så det är liksom den andra förklaringen. Och sen den tredje, den sa du också nu, att de har en position idag som de aldrig någonsin haft tidigare. De är visserligen inte ett regeringsparti, men de är ju ett parti som stödjer den sittande regeringen. Och de är väl medvetna om att de är det största partiet på den kanten, och att om de drar tillbaka sitt stöd, då faller regeringen.
Ja.
Men jag vet inte så här om det är någonting vi har missat, men när man gör såna här uttalanden, när SD gör det, och Moderaterna och Kristdemokraterna, de har väl ett tidavtal, så att de får väl inte riktigt gå och säga emot varandra på något sätt. Men för det är vi, eller?
Ja, det står ju där.
Och säga så här, ja, men det funkar inte.
De skulle ju absolut kunna göra det, och det finns ju företrädare för de här tre gamla högerpartierna som har kritiserat SD även efter att det här avtalet har ingåtts då. Men det generella verkar ju vara att man är tyst, och framförallt från de tunga namnens sida, inte minst ministrar och inklusive statsministern då, som tidigare alla liksom, ja, bakåt i tiden så har ju alla de personerna kritiserat SD och motsvarande uttalanden så historiskt. Och sen står det också i avtalet att man helt enkelt inte ska kritisera varandra.
Jaha, bra avtal.
Ja, från nästa sida
är det. För vår känsla är att det finns inte heller någon som sitter i opposition som säger någonting eller står upp riktigt, som vi har diskuterat mycket så här, att är det liksom ute och vara antirasist idag, eller vad är det som händer?
Ja, jo, det finns ju de som gör det från vänsterblockets sida, det gör det, men det är någon slags allmän så, alltså det här med att vinna kampen om språket, det är ju detsamma som att vinna kampen om tanken, kan man säga, och vad som är socialt accepterat och så vidare och så vidare. Och när den vindkantringen äger rum, TSDs fördel, så blir det automatiskt så att de som tycker det motsatta, de tenderar att tystna av sig själva, för att alltså inom en, i vårt fall vi pratar svenska, den svenska språkgemenskapen kan man uttrycka det som då. Det funkar så, om man tror på det här med att det är så politiska åsikter, ideologi och diskurser fungerar och verkar, så det är det helt enkelt så att när en viss politisk sida börjar dominera och även då vinner kampen om språket, då påverkar det även de som är på andra sidan. Så till en middag grad att en del av dem till och med kanske börjar tvivla på det de tidigare tyckte. Men det vanligaste är troligen då att man håller tyst. Tystnar helt enkelt. För att man inte får gehör för den typen av motargument som man tidigare hade fått, så att säga. Så det är någonting på gång, något stort på gång, kort och gott tror jag, som då liksom, jag kan inte säga exakt när det börjar, men det kanske började när de här tre historiska högerpartierna valde att gå in i allians med SD. Och sen har det eskalerat sen det här avtalet då blev offentligt och sen den här regeringen tillträdde, kan man väl säga.
Ja, för liksom, det jag känner så när jag läser deras uttalanden och lyssnar, så ibland undrar jag så här, är det människor man pratar om? Alltså de har ju en retorik där man undrar så här, det här kan inte vara människor, det är så avhumaniserande.
Ja, sättet det är det också.
Pratar om allt, och det är väl syftet, tänker jag.
Att
vi ska tänka, men helt känslöst.
Visst. Och till slut så ska man liksom komma till den punkten att ingen bryr sig om man försöker få de personerna att lämna landet exempelvis då. Eller gör livet så odrägligt för de här människorna att de helt enkelt hamnar utanför allting, mer eller mindre. Så det är absolut själva agendan, ja.
Ja. Mm. Ja, för då kommer vi också till det här med liksom återvandringen, som känns som att den liksom också har seglat upp igen på agendan, att man får ta efter. Vad tänker du om det? Kommer vi få liksom en större återvandring ifrån Sverige?
Ja, om SD får som de vill. Och det här är ju den fråga som partiet har drivit ända sedan partiet grundades. Så är det med väldigt många av de här frågorna som partiet nu driver helt öppet. Att tidigare var det bara SD som tyckte så. Och tidigare så sågs det här som väldigt radikala krav och förslag. Som ingen skrev under på. Som nästan uppfattades som ren nazism. Så är det ju då inte längre. Och just återvandringskravet, det var tidigare inskrivet som en regel i SDs partiprogram. Det sa i stort sett att man med tvångsmedel skulle få ut alla som inte är från Europa och som har kommit till Sverige efter 1970. De personerna skulle ut i landet helt enkelt. Och det stod inte exakt hur det skulle gå till, men man skulle i stort sett göra livet så besvärligt för de här personerna att de helt enkelt inte skulle vilja vara kvar i Sverige. Nu är det här konkreta kravet, då kallades 70-regeln förut bland nästgärna själva. Och alla visste vad det, alltså man behövde inte ens säga vad det var, utan alla visste vad det syftade på. Det är borttaget, men tankesättet är liksom på något sätt detsamma, att personer som har kommit till Sverige, framförallt utanför Europa och framförallt de som har kommit hit som flyktinginvandrare eller anhöriginvandrare till flyktingar, det är de egentligen det handlar om. Det är de det alltid handlar om. Och det man försöker göra nu, det är att konstruera något slags system för att få så många som möjligt av den här gruppen att, som det heter, återvandra, alltså återvända helt enkelt. Eller flytta till något annat land, något annat västland eller något annat land som kanske gränsar till deras ursprungsländer eller något sånt. Och hur det här ska gå till, det är lite oklart än så länge, men de mer radikala SD-rösterna som man hörde är ju liksom att man ska i det närmaste liksom, ja, bete sig så aggressivt som möjligt mot den här gruppen. I retoriken, i lagstiftningen, i sättet hur de behandlas i samhället i stort. Att de helt enkelt, de vill, till slut kommer de inte vilja vara kvar i Sverige. Och det är liksom, ja, och då har man, tänker SD-arna, satt en sten i rullning. Och om några väljer då att liksom återvända eller flytta någon annanstans, då tänker man så att då kommer fler och fler att göra det. Det blir som en kedjereaktion ungefär då.
Okej. Men jag måste bara fråga dig där som en parentes till det. Är det här någonting de måste liksom driva på under den här fram till nästa val, eller krävs det någon form av lagstiftning för att driva igenom det? Men rent legalt, hur ska de gå tillväga liksom?
Ja, man kan ju trycka på olika knappar och man kan prata så cyniskt, det låter ju cyniskt, men det är ungefär det de försöker göra då. För att till slut ställa människor inför det valet, att det till och med då skulle kunna bli det enda, eller i alla fall det bästa alternativet. Och ett sätt är ju då, då är det lagstiftningens väg som är det då, och det är ju sagt att det ska hända då, att man tar bort permanenta uppehållstillstånd. Tidigare var uppehållstillståndssystemet i Sverige sådant att man fick ett permanent uppehållstillstånd. Det var det absolut vanligaste. Det innebar konkret att det var inga problem alls att bo och leva i Sverige och inte vara svensk medborgare. Så det finns exempelvis en stor grupp äldre invandrare i Sverige, särskilt från Europa, som aldrig har bemödats om att skaffa ett svenskt medborgarskap. De har bara skitit det där för att det har inte funnits någon morot för att göra det. Det har liksom inte betytt någonting för dem. De har kunnat leva ett normalt liv i Sverige 30, 40, en del kan vara uppemot 70, 80 år idag. Och de har inte brytt sig liksom. Det ska man ta bort och göra om då till tillfälliga uppehållstillstånd. Det innebär konkret att svenska staten, Migrationsverket och andra då myndigheter som har med det här systemet att göra kan helt enkelt. Alltså det är uppehållstillstånd som helt enkelt är villkorade kort och gott. som inte är som måste förnyas. I de flesta länder på jorden är, så har man exempelvis ett system, eller framförallt i många länder, inte i alla länder men i många länder, att man då exempelvis måste besöka en polisstation eller en migrationsverket kanske till och med var tredje år och liksom förnya. Och man vet inte riktigt om man kommer fortsätta få vara kvar i landet i fråga, för det kan ställas krav på att man ska ha ett jobb exempelvis. Det andra är medborgarskapet. Och medborgarskapet är naturligtvis det tryggaste sättet då, om man vill bo i Sverige livet ut, att skaffa sig ett svenskt medborgarskap. Men det är ju väldigt många som inte har det som bor i Sverige. Det är ju det. Och då, där kan man då exempelvis ställa upp regler som gör att det blir väldigt svårt att skaffa sig ett medborgarskap. Och det är också något som är bestämt redan, att det kommer att bli så att det kommer exempelvis att införas ett prov för att kunna bli svensk medborgare. Och det är troligt att det kommer formuleras på så sätt att det blir ganska svårt att klara av det provet om man inte behärskar svenska på en väldigt hög nivå. Och det är inte så lätt att göra det om man har kommit till Sverige som vuxen exempelvis. Så där kan man göra. Och genom att göra det här, genom att göra alla de här sakerna på en gång och ännu fler saker utöver det här som jag nämnde nu då, och som handlar om lagstiftning men också om praxis, så kan man, skulle jag tro, få människor att känna till slut att det är ingen idé att stanna kvar i Sverige. Och det är slutmålet.
Ja, precis. Men jag menar, jag kan tänka ibland så att man ska vända på det. Vi bor ju här och det folk säger till oss varje dag, eller inte varje dag, men väldigt ofta, det är: ni behöver lära er spanska. Ni måste lära er språket. Annars kommer... Och jag tänker att så här, för mig var det liksom lite främmande att få höra det liksom i början. Och nu är jag så här: ja, det är klart vi måste lära oss. Vi lär oss språket, vi håller på. Men i Sverige så tycker jag att man kanske vågar man prata om det. Att liksom, jag tycker inte att man pratar om det på det sättet. Att om ni kommer hit, varsågod. Liksom, men det är jättebra om ni lär er svenska. Liksom att, det känns inte som någon liksom välkomnande kultur. Jag tänker från gemene man. Liksom, att hjälpa till. För man, här hjälper människor ju till. Liksom översätter och hjälper oss och sådär. Istället så är det liksom bara: lär dig svenska nu. Hur liksom i Sverige kan vi, vad är liksom det rätta sättet på något sätt om man tänker att få människor att vilja bli svenskare?
Ja, nej, jag vet inte liksom vad som är det rätta sättet, men det finns absolut andra sätt som andra länder gör, tror jag. Och det är ju någon slags blandning av majoritetsbefolkningens attityd till nykomlingar och hur staten och samhällsbygget ser ut gentemot då invandrare. Och på något sätt bör det också överensstämma helst då, så att det liksom inte blir dubbla budskap. För i Sverige har det kanske varit så lite grann att från statligt håll, från samhällets sida, så finns det ju något slags krav på att lära sig svenska, framförallt om man ska komma in på arbetsmarknaden. Och det finns ju svenska för invandrare då som på något sätt, som man förväntas gå exempelvis, vare sig man kommer hit till Sverige som högutbildad eller lågutbildad. Men sen finns det också en attityd bland majoritetssvenskar som är kanske ungefär så som du nu beskrev, som gör att det, alltså, det måste också finnas en annan typ av incitament som man möter från den infödda befolkningen, kort och gott. Och när det är då inte riktigt liksom överensstämmer med det officiella budskapet, då blir det kanske inte så bra. Nu kommer det ju ställas krav på goda svenska kunskaper, men nu är det ju liksom utifrån SDs perspektiv. Nu kommer man exempelvis, och det har redan börjat så smått, vissa yrkesgrupper, vissa branscher, exempelvis vård- och omsorgsbranschen, som sysselsätter hundratusentals människor, allt ifrån läkare till undersköterskor och en massa andra människor, personliga assistenter och så vidare.
Det här med jag sa egentligen det som jag ville säga, hur man bemöter nykomlingar. Det måste på något sätt överensstämma, det måste finnas en överensstämmelse med det officiella budskapet och det som invandrare möts av i vardagen, så att säga. Och det sista som jag var inne på, det var ju det här med att allt mer kommer det att bli så nu i det Sverige som växer fram då, som SD vill ha framförallt, att det kommer ställas höga krav på en viss kunskapsnivå i svenska språket. Och de kraven kommer antagligen att ställas utifrån att man helt enkelt vill exkludera personer som man i förväg vet liksom inte kommer klara de här kraven. Och för den stora agendan är helt enkelt att försöka få människor att lämna Sverige, kort och gott. Genom att jävlas
allt
med dem.
Men jag har en snabb fråga innan vi ska gå in på det här med din nya bok. Jag tänker på det som dyker upp i mitt huvud, är det att det här med majoritetsbefolkningen, är det någon motreaktion i Sverige på den här agendan som SD väldigt hårt driver igenom här? Är det liksom, eller har hela svenska befolkningen blivit liksom vad ska man säga, vana liksom?
Ja, det är svårt att veta. Jag tror att många, inklusive mig själv, är liksom tagna på sändningen i den meningen att det har gått väldigt fort. Och att man från SD:s sida driver på så hårt och kör över även de här andra partierna som man samarbetar med, så regeringspartierna. Eller man försöker i alla fall köra över dem. Det kan de ju inte göra riktigt, för att de är ju inte ett regelrätt regeringsparti. Men de använder olika liksom, påtryckningsmedel och hot för att helt enkelt få sin vilja igenom hela tiden. Och det tror jag många är ganska chockade över. Så än så länge så är det svårt att veta liksom, hur många som egentligen tycker så här. Och det återstår att se på något sätt. Och, ja, så det är lite svårt att svara på. Men det är klart att det är oroväckande att det är ganska så tyst.
Ja, verkligen. Men du har ju släppt boken i år, Den svenska färgblindheten.
Ja.
Kan du berätta lite kort lite vad den handlar om?
Ja. Ja. Det är en bok som försöker gå till botten med hur den form av antirasism som är den dominerande i Sverige idag, hur den växer fram helt enkelt i modern tid. Och det är från kanske 60-70-talet och framåt. Och hur den sen kulminerar i att vi i Sverige tar bort rasbegreppet för lite mer än 20 år sedan, kan man säga. Och hur själva tankegången kring liksom, att antirasism är att man är emot dels själva ordet ras och dels att tala om frågor som rör ras. Att det på något sätt också har blivit en hemsko helt enkelt. Det vill säga, syftet var någon gång från början gott. Intentionen var god, så att säga, för det var i reaktion emot saker och ting som hände ute i världen. Det var i reaktion emot rassegregationen i USA exempelvis, och apartheidsystemet i Sydafrika och sånt. Men slutresultatet har blivit destruktivt, menar jag, för att det har gjort att vi idag inte kan prata om de ojämlikheter och den segregation då som genomsyrar det svenska samhället och som i mångt och mycket handlar om ras. Eller bygger på ras, helt enkelt.
Men om du ska jämföra oss liksom mot andra länder, exempelvis, så här, hur står sig Sverige överlag i de här frågorna?
Ja, visst. Nej, men, när det gäller förmyndigheten så är vi ju liksom nummer ett, kan man säga. Den har fått ett sånt genomslag även på den folkliga nivån att om man pratar med infödda majoritetssvenskar som har växt upp i Sverige, så tycker de allra flesta att man inte ska prata om ras, helt enkelt. Vilket gör att det går inte att föra en diskussion om exempelvis det jag då explicit omtalar som rassegregationen inom exempelvis bostadssektorn. När det gäller hur det egentligen ser ut då, så finns det en del som tyder på att Sverige kan vara mer extremt än många andra västländer när det gäller just rassegregation och ojämlikheter som då grundar sig på ras. Och det har att jag kan säga det har att göra med att man kan se exempelvis att om man har bakgrund i Sverige från länder utanför Europa och inte bara de som har invandrat, som därför kanske inte pratar svenska perfekt, utan även om man är barn till invandrare från länder utanför Europa och även faktiskt om man är adopterad från länder utanför Europa eller har en förälder som har invandrat från något land utanför Europa, personer som jag då betecknar som icke-vita. Även de grupperna har i statistiken lite svårare att exempelvis etablera sig på arbetsmarknaden. Att avancera inom en viss bransch i arbetslivet och sådär. Än vad majoritetssvenskar har. och även i jämförelse med invandrare från övriga Norden och Europa då. Och på den nivån så ser det tyvärr värre ut i Sverige än det är de flesta andra västländer av någon anledning.
Okay. Alltså det här känns bara så här himla viktigt att prata om. Absolut. Alltså det jag slår som när du säger det här, det är så här, ja men du pratar ju liksom
om oss som familj, om oss som familj.
Ja, alltså den statistiken, hur man har det emot sig, våra barn har det emot sig. För det tänker jag också när man pratar om det här folkutbytet som har kommit upp på tapeten liksom väldigt stort nu, liksom att man ser det i siffror på ett annat sätt, vilka människor man ser som icke-vita på något sätt. Vill bli av med. Men jag tänker, kan inte du förklara det folkutbytet eller byt eller vad man kallar det?
Ja, just det. Ja, det är då en term som har slagit igenom nu på sistone på grund av SD och på grund av Tidöavtalet och sådär. Och att SD har fått den här positionen att man har en plattform att stå på och kan liksom prata till folket så att säga, som ett parti som i det närmaste då är ett regeringsparti, även om det de facto inte är så. Idén uppstår ju, brukar man säga, i Frankrike. Och det är framförallt en fransk högerextremist då, som ger ut en bok 2011 som handlar om det här då, för fransk del. Och den personen, René Pemby som han heter, han menar helt enkelt att invånare med bakgrund i Frankrikes gamla kolonier, de födde fler barn och de gör det. De har dessutom bott i Frankrike väldigt länge. Och en dag så kommer de att bli majoritet, och framförallt gäller det då de som har muslimsk bakgrund. Någon gång därefter då så importeras den här termen till Sverige och även på svenska. Så det är någon som översätter den här termen och då blir det folkutbyte då. Och i början så är det här en term som är väldigt extrem att använda så. Det är bara inom högerextrema kretsar. Men sakta men säkert så börjar en del SD-toppar att använda sig av den här termen och försöker på något sätt att normalisera den. Det tar ganska lång tid innan det till slut blir så då. Och det är egentligen först nu som det sker, kan man säga. Och det finns liksom lite olika ingredienser i den här idén då. Den ena är då att för det är mer än bara liksom att befolkningssammansättningen förändras. Den ena är då att det är någon som tjänar på det här. Det är någon som till och med gör att det här sker. Och denna någon, ibland sägs det rakt ut, ibland sägs det inte rakt ut, utan det är bara något som antyds. Kan handla om judar, det kan handla om någon slags global elit då, som håller, drar i trådarna, som det heter. Men på något sätt så finns det en agenda bakom det här. Det är någon som tjänar på det här, vem det nu är. Det andra är då att det här är planerat. Att det, liksom, det här är inte något som bara sker av en slump, utan det finns en plan som och den planen är nästan, kanske inte nedskriven, men den har liksom formulerats kanske för länge sedan till och med. Och nu så håller den på att fullbordas ungefär då. Så det är mycket mer än bara det att alltså det är ett faktum att fler människor har invandrat till Sverige, till Frankrike, till USA eller vilket land vi pratar om. Det finns en dimension här då som helt enkelt handlar om en konspiration, kort och gott. Och det är det som gör den här idén så farlig. För att när man går in i den här idén och tror på att det här är på riktigt, då vill man ju kanske då bekämpa det här och ge sig på dem som ligger bakom det här också. Liksom. Och till slut så är man, har man liksom hamnat i SDs världsbild, kort och gott. Det är en värld, alltså en värld av konspirationer som är jättesvår att sen ta sig ur. Och som också för vissa individer, jag säger verkligen inte alla nu, men för vissa individer så kan det också leda till en slags radikalisering som gör att man vill i det närmaste, några gör det till slut, ta till våld för att försöka stoppa det här då i sista stund. Och det är ju vad vi har sett runt om i västvärlden, att personer som har liksom begått såna här massskjutningar och massakrer under de senaste 10 åren, kan vi säga, de har ju öppet sagt att det är det här det handlar om. Liksom. Det är därför de har gjort det här. Så därför är det så otäckt det.
Ja, det är helt otroligt. Men jag måste fråga det där, för jag tänker också på det att det känns ju också som att Sverige, att, liksom, att majoritetsbefolkningen är kanske mer mottagliga för det här idag. Just på grund av, om man tittar på ekonomin, hur ekonomin ser ut, Ukraina-kriget, det är ju gängkriminaliteten, det känns lite som, för att överdriva, men det känns lite som upprinnelsen till hur Hitler tog makten från 30-talet med liksom den stora depressionen och så vidare. Tror du det har ett stort impact för SD att svenska samhället också ser ut som gör ekonomiskt då?
Ja, om man alltså vill uttrycka det cyniskt så skulle man kunna säga att SD har tur, att det här, allt det här som du räknar upp nu sammanfaller liksom. Västvärlden och världen i övrigt har nyligen tagits ur en pandemi. I samma ögonblick så utbryter en invasion, ett storkrig i Europa då, när ryssarna invaderar Ukraina. Samtidigt, det blir som en kedjereaktion, så kommer en inflation på det på grund av det kriget ställer till med och så vidare. Än så länge har vi inte sett någon jättestor arbetslöshet än i Sverige, men om det är så att om det här håller i sig som vi befinner oss i just nu, alltså det här ekonomiska läget, då skulle det kunna inträffa, och det blir liksom riktigt farligt. För när människors privatekonomi hotas, det är då liksom den här typen av tankar och ideologier och rörelser, det är då de får luft under vingarna. Som du säger, den parallellen du nu tog upp då, det är ju en sådan som många SD:are och andra skrattar åt. De ironiserar ju liksom över att motståndarsidan då hela tiden tar upp 30-talet, men skulle det ske, då är det ju absolut så att det skulle kunna påverka rejält till SDs fördel.
Men något som liksom jag tänker mycket på är det här att som du sa, man pratar om de som har invandrat till Sverige och framförallt som de människor som har invandrat från Europa, att det är de man vill åka tillbaka och det är de som är liksom de vi vill få ut från Sverige. Men gemene man när man möter på gatan ser inte skillnad på vem som har invandrat, vem som är adopterad exempelvis, vem som är, finns det liksom, vad finns det liksom, hur kommer det liksom breddas? Vad tror du, kommer det liksom att det börjar med de här människorna, sen så breddas det till en annan grupp och sen en tredje grupp?
Ja, nej, det är jättesvårt att säga. Men visst, det finns en hierarkisering, absolut. Alltså, det ena är ju som du sa då, att det går inte att se det här egentligen. Möjligen går det att höra det om man bryter på svenska exempelvis och sådär. Men samtidigt finns det ju också en hierarkisering då, där de grupper som SD:arna pekar ut allra mest, det är de som som sagt har bakgrund utanför Europa, som har kommit hit som flyktingar eller som anhöriga till flyktingar, som inte alltid pratar svenska perfekt, som ofta men inte alltid inte är kristna, och framförallt är det muslimer då, men det kan också vara andra. Där någonstans liksom, det är den gruppen som det egentligen handlar om, och det är också den stora gruppen liksom. Men visst, sen kan man absolut ställa sig frågan vad som händer efter att man på något sätt anser sig ha löst. Ja, nu pratar jag liksom som de gör då, men problemet med den gruppen helt enkelt. Och det är jättesvårt att veta.
Nej, men för det är bara en sak som slår en när man pratar om hur Sverige har förändrats, hur det ser ut, hur det, jag menar, bara för att som du säger, om de skulle lösa det, så är fortfarande Sverige inte det Sverige det var 70-80-talet. Utifrån andra generationens invandrare.
Det är också det som jag tycker är en dålig idé. Liksom. Det känns mer som att det är någon form av maktkontroll hela tiden. Men sen har vi de senaste nyheterna som har skrivits som har rullat på sociala medier. Vi vill bara höra vad du tänker om det här. Det är ju Majblomman.
Ja, just det.
Höra från en vis man.
Ja, ja. Nej, men den reaktionen då, att så många människor stödjer den här pojken som ju är asylsökande, hans föräldrar är asylsökande, han är ju själv faktiskt född i Sverige, är kanske faktiskt ett exempel på det som vi diskuterade lite tidigare, det vill säga det här avsaknaden av liksom en tydlig reaktion på det som pågår med tidigare avtalet och SDs inflytande över den sittande regeringen. Det vill säga det faktum att jag vet inte hur många människor det kan handla om, men det måste handla om flera hundratusen människor i Sverige som har köpt en eller flera majblommor av den här pojken idag. För att visa sitt stöd både till pojken och hans familj, men minst lika mycket mot SD. Så det är ju liksom, det är någonting som de här enskilda SD-anknutna personerna som började att ge sig på den här pojken, det hade de ju aldrig liksom kunnat förutse att det skulle bli så stort. Så det är väl på något sätt en positiv sida av någonting som började på ett väldigt vidrigt sätt helt enkelt. Sen är det svårt att veta vad det sen tar vägen, men jag tycker att det går att läsa in det här som ett motstånd mot SD. Alla de här, som sagt, det måste handla om hundratusentals enskilda individer om man börjar räkna på det.
Om det kanske är något som, precis som du säger, någonting som man saknar i Sverige, något som är mobilisering, att få stå enade. Sen blir ju han liksom att det finns både och, att ett barn liksom ska hängas ut också så mycket i media och sen stå och tacka. För mig finns det något liksom problematiskt i att han sen ska stå och tacka hela Sverige för att de stod upp för honom, något som egentligen är en grundläggande mänsklig rättighet. Det kan jag se att det är problematiskt, men man kan fortsätta fokusera på det positiva i det också.
Jo, det finns många aspekter av det.
Ja, verkligen.
Absolut. Sen såg vi också något intressant, så väldigt mycket intressant på din blogg, men ett som vi fastnade lite för var det här Vetlanda-fallet. Jag har ju faktiskt sommarhus 2 mil från Vetlanda bara. Så jag har varit där flertal gånger. Men du skrev det om att utlandsadopterade är överrepresenterade.
Ja, och det är en tråkig...
Får gärna berätta lite kring det.
Ja, nej, det är bara något som forskare har sett helt enkelt. Och det är ingen som egentligen vet varför. Men det handlar alltså om såna här, det kallas registerstudier, när man liksom undersöker hur det gått för samtliga adopterade i Sverige via befolkningsregistret, och i det här fallet är det då kriminalregistret eller brottsregistret. Och då har man sett att det finns en överrepresentation, och då har man satt den i relation till att adoptivföräldrar är liksom motsatsen, att det är väldigt få adoptivföräldrar som är dömda eller lagförda som det heter då. Men sen är det nog ingen som riktigt har följt upp det här vad jag vet. Så det är egentligen ingen som vet vad det handlar om egentligen. Och det är också troligtvis så att adopterade är överrepresenterade som brottsoffer också. För det händer att det är flera adopterade som har blivit mördade exempelvis, eller råkat riktigt illa ut i andra sammanhang som handlar om grova brott då, genom åren. Och även en del fall som har uppmärksammats i media. Men man kan ju naturligtvis spekulera i vad de här sakerna skulle kunna handla om. Det kan man göra.
Och vad spekulerar du i då?
Nej, men att det är någon slags, både en slags sårbarhet som är helt uppenbar. Alltså den är naturlig på något sätt, man kan förstå den. Men också en destruktivitet som kommer med den liksom, särskilda sårbarheten då. Som gör att man både kan liksom bli brottsoffer eller brottsling i högre grad än andra grupper helt enkelt, och inte minst jämförelse med adoptivföräldrarna. Och att jag tar upp det här med adoptivföräldrarna, det har att göra med att i oavsett vilken grupp man tittar på, så är det, finns det alltid ett samband mellan föräldrar och egentligen hela familjen och barnen, och det går för barnen som vuxna. Så det är liksom det sambandet som är det tydligaste med sådana typer av utfall.
Nej, men precis.
Jag Det kommer lite, ja precis. Nej men sist men minst så tänker jag liksom att det skulle vara kul att bara diskutera det här med Tobias.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det kan vi göra tycker jag. Tar du upp?
Jo, men det läste vi också på din blogg och vi har också följt den och det är den här surrogatdebatten.
Ja, just det.
Som ju också hör ihop på något sätt med adoption också. Adoption med att det har minskat och surrogat har ökat. Men samtidigt så handlar ju allt om någon slags rätt till ett barn.
Ja, och om pengar också.
Ja, exakt. Och det går också fast med det är ju att Colombia som vi befinner oss i är ett land som där man utnyttjar också kvinnor. Vi har själv sett stött på en del europeiska och nordiska människor här som har varit och hämtat barn.
Ah, okay.
Vad är det liksom, vad skulle du säga är det mest, kan tyckas uppenbart, men jag känner ändå att vi liksom, vad är det mest problematiska med en surrogat?
Ja, just det. Om vi går tillbaka så där till så här, fram till 1980 ungefär, så fanns det egentligen bara ett enda sätt att få barn på, men inte kunde få det på, ska man uttrycka det, biologisk väg, och det var ju adoption. Så det var det enda liksom metoden, och det var den alla använde i västvärlden som kunde göra det. Men sen från 80-talet och framåt så har nya tekniker utvecklats i och med forskningen då. Först kom det här med provrör. Det var runt 1980 som det första barnet föddes, levande barnet då, som tillkom via provrör. Och sen kommer också det här med att, alltså ägg- och spermadonation och annat och sådär. Och lagstiftningen följer därefter kan man säga. Så att det är också det att det liksom blir tillåtet. Och det är också någonting som jag tror allt mer blir socialt accepterat. Jag tänker, det är ingen som ifrågasätter de här sakerna längre. Mm. Surrogat kommer in i bilden. Surrogatmödraskaps... det finns olika sätt att beteckna vad det här handlar om. Men det vanligaste är då att det blir en översättning från engelska, surrogacy. Och det är alltså surrogatarrangemang det handlar om. Det har kanske förekommit tidigare också, det är svårt att veta. Och det kan det mycket väl ha gjort på lokal nivå. Liksom. Och då kan jag föreställa mig att i samhällen med stora klasskillnader så har troligtvis fattiga kvinnor, unga fattiga kvinnor, burit rika människors barn ibland. När kanske en rik äldre kvinna inte har kunnat få barn, så har den rika äldre mannen då helt enkelt gjort så att det blivit så då. Mm. Det bör ha hänt liksom historiskt, men som en större liksom metod för att få barn på, så är det här ett ganska nytt fenomen. Och det dyker upp då från och med 00-talet först egentligen. Och för svensk del så är det nu egentligen som det stora genombrottet ser ut att äga rum. Mm. Det har funnits både singlar och par som har gjort det här och åkt olika länder. Kanske sedan 10 år tillbaka, så det är möjligt att det finns barn i Sverige som är runt 10 år nu som har tillkommit på det här sättet. Men det är nu liksom hundratals gör det helt enkelt.
Okay.
Och det är nu det dyker upp i media att människor kommer ut och berättar om det här, att de har gjort det här så att säga. En del av dem är ju kändisar. Och det problematiska är liksom, här finns det då en parallell till adoption. Dels är det ju att det är nästan samma länder, så det är liksom det ena då, att det bygger i stort sett på samma typ av ojämlikhet på en global nivå. Mm. Dels så handlar det om att det är så oerhört mycket pengar i det här, vilket gör att det är så uppenbart att det är på väg att bli samma typ av urartad industri som adoptionerna en gång då utvecklades till. Och det tredje är ju det rent, om man så vill, feministiska perspektivet.
Mm.
Det finns ju många sätt att se på det liksom. Men att det här liksom handlar om ett utnyttjande av unga förtida kvinnors kroppar helt enkelt. Och sen kan man alltid då komma med motargumentet att de här kvinnorna, de får ju betalt, de får ganska så mycket betalt i jämförelse med hur de, eftersom det ofta är fattiga kvinnor också då, nästan alltid är det där. Så kan man naturligtvis, om man är för det här, argumentera för att det här kan liksom vara ett startkapital för att de ska kunna ta tag i sina liv efteråt och så vidare och så vidare. Och det kan vara så för vissa av dem, absolut. Men det går inte att undgå, eller det går liksom inte att bortse ifrån att en graviditet är en stor sak för oavsett, alltså för alla kvinnor. Och sen det sista är barnperspektivet skulle jag säga. Och det är att man kan undra vad de här barnen som sen ju kommer växa upp och bli vuxna och så vidare, hur de ser på det här. Det vet vi ju inte än, eftersom det är så oerhört få då som är i den åldern att de kan prata själva, så att säga. För det är ju en märklig situation, och man ska komma ihåg att det vanligaste är ju naturligtvis att om vi tänker oss ett heterosexuellt par i Sverige som gör det här och som kanske åker till Colombia och man köper helt enkelt en ung colombiansk kvinnas kropp helt enkelt under de här månaderna, och då är det inte ovanligt att spermierna eller ägget kan komma från ytterligare en annan person som man då har köpt i ett helt annat sammanhang på en annan marknad, kanske från Danmark exempelvis, som har en väldigt utvecklad industri när det gäller den här typen av helt enkelt reproduktionsindustri. Så att det är vanligt att det liksom är mer än bara de föräldrarna som sen blir föräldrarna till barnet som är inblandade. Alltså det här är barn som helt enkelt har tillkommit på ett väldigt märkligt sätt. Dels med pengars hjälp och dels med någon slags, jag hittar inte ordet riktigt här, och det gäller att uttrycka sig på ett etiskt sätt också, skulle jag säga då. För det är ändå, de här barnen, de är ju människor och de kommer att leva här bland oss och liksom bli vuxna och så vidare, men de har ju helt enkelt komponerats ihop, om man så vill. Där det vanliga är att man också tar hänsyn till både liksom utseende aspekter. I många fall så, om man beställer saker från Danmark exempelvis, så kan man få veta IQ-nivå och sånt där liksom. Religion, religiös bakgrund, ras, allt det här liksom kommer in där då. Så det är ett väldigt liksom speciellt sätt att få barn på, kort och gott. Och man undrar som sagt hur barnen själva kommer att uppleva och uppfatta det här sen.
Ja.
Det är lite en plats byter adoptionsdebatten liksom,
det har skjuts över liksom, på något sätt. Det känns som
det är liksom kampen efter någon slags biologisk koppling. Och att den här, jag kan tycka ibland att det kan vara lätt för mig att säga som har biologiska barn, absolut, men den här kampen för en bebis kan jag förstå av ibland, att man ska få det så tidigt som möjligt. Den besattenheten har väl också kanske funnits lite när man adopterar också, att man vill ha en bebis liksom, att forma på något sätt. Då blir det så otroligt problematiskt, för det är också frågan, har alla rätt till barn?
Precis. Ja. Men jag tycker också, som Tobias säger, som jag bara kan liksom, tala från min syn, det är liksom att det är ju redan så problematiskt med att vara adopterad och adoptera och allt vad det innebär. Och vi är ju fortfarande inte där än. Jag menar, det är ju börjat skrapas på ytan där, som vi pratade om förut, med legala adoption och identitet som vi pratade om, sårbarheten kring brott. Så för det är så mycket som finns i den här adoption. Och sen så ska liksom människor i västvärlden ställa sig upp och tycka då att, det här är min personliga åsikt, men tycka liksom att man har rätt. Man ska ha rätt till ett barn. Liksom. Och det där tycker jag blir lite, det blir lite mörkrädd, om man säger så.
Ja.
Och vi vet ju också hur folk har det här i Colombia. Jag menar, vi har ju ett gott liv här. Men många kvinnor och många människor lever under liksom minimilön. Och då pratar vi liksom 1500 kronor i månaden. Så det är klart att få möjligheten att bli surrogat och kunna få studera eller bygga ett mindre hem, eller det är klart att det blir lockande då.
Ja, det blir det.
Så att, ja. Se vad som händer med den frågan.
Mm. Ja.
Jag tänker, jag ska bara, en sista grej som du skrev på din blogg, så jag bara skulle vilja höra vad du tänker. Och du skrev så här: själv hoppas jag nu att MES-alliansen mellan SD och M, som ursprungligt den var ett rent resonemangsparti, nu leder till fortsatt våld i nära relationer och till och med till en så kallad smutsig skilsmässa, även om jag naturligtvis enbart använder detta förespråk i sammanhanget.
Ja.
Vad tänker du, liksom, kristallkulan, den är alltid intressant. Vad tänker du framåt, eller vad hoppas du?
Ja, men, alltså det var ju ett väldigt symboliskt språk då, den här, det är något märkligt äktenskap vi talar om, som liksom har ingått bara för att båda sidor upplever att de tjänar på det här. Men egentligen så, alltså de är ju midsvit från varandra, så det är väldigt märkligt. Alltså framförallt det här med Moderaterna och SD, det är verkligen en märklig märklig relation. Och jag ser liksom flera scenarier framför mig. Ett är ju att SD och SD:arna fortsätter röda på som de har gjort fram till nu då, att de liksom kräver mer och mer och mer, hotar, beter sig illa, för det gör de verkligen så där. De är inte snälla mot sina samarbetspartners, och framförallt inte mot dem. Mot det där de rent utav elaka emot då, liksom. Och det är helt öppet det här. Det är inte liksom någonting som de säger alltså mellan skåd och vägg på, alltså internt, utan det är debattartiklar, det är i sociala medier och så vidare. Och att de tre regeringspartierna och kanske framförallt M då sätter ner foten, det är liksom någonting man kan hoppas på då. Och så till en milda grad att de helt enkelt lyckas på något sätt göra så att SD helt enkelt inte kan fortsätta som de har gjort, för att de har på något sätt triumferat fram till nu. Och när de väl börjar göra det då från den gamla högerns sida, då kan man tänka sig att om det är så att SD:arna då inte finner sig där, då kommer det kunna komma till en situation när det helt enkelt inte funkar längre. Det andra scenariet är väl att de fortsätter att vara tysta och fortsätter att låta SD diktera så här mycket som de har gjort fram till nu då. Men frågan är, alltså, på något, de har ju också ett ansvar gentemot sina väljare, de här tre partierna, KDL och M. Om de kan stå till svars gentemot sina väljare som kanske inte ville ha en ren SD-politik, det tror jag inte de ville, för hade de röstat på SD. Så på något sätt så kommer det då i så fall komma till en situation där de här partierna helt enkelt måste kalkulera med att det kan gå riktigt dåligt för dem i nästa val. Det kan inte ett parti liksom acceptera helt enkelt, och då kan både partiledare falla och det kan sluta med att möjligt, det kan sluta med exempelvis att L, som redan är ett litet parti idag, splittras eller något åt det hållet. Till och med KD, jättesvårt att säga, men nu är det som det är liksom, de vann valet, är det ju, och det var demokratiskt och ja, det stämde, alltså jag ifrågasätter inte på något sätt själva valresultatet och hur rösträkningen gick till. Och nu har de ingått det här avtalet och de har då de här åren framför sig. Det är många år kvar, tyvärr då, tycker jag. Genom att de första månaderna har varit som de har varit då, på det här sättet, och att SD har betett sig som de har gjort, så kan man ju helt enkelt bara fortsätta följa det här dramat helt enkelt, och det här är den förhoppning som jag har helt enkelt.
Förstår. Sist av allting, senast vi pratade, Tobias, så hade vi en fråga till dig i samband med hotbilden. Har det förändrats någonting för dig som har, ska säga, hatmässigt mot dig sen vi pratade vid senast då, SDs framfart här? Har det...
Nej, det har det väl inte, utan det är väl ungefär liksom samma, tyvärr. Däremot har ju jag blivit synligare på ett annat sätt efter att den här regeringen tillträdde och så där. Och inte minst, alltså, efter att tidigare avtalet offentliggjordes och det då blev offentligt att SD liksom får den här positionen som partiet nu har, så hörde internationella medier av sig väldigt mycket. Alltså det var väldigt intensivt, kort och gott. Och jag skulle tro att de hade avsett ganska många människor i Sverige som på något sätt har någon slags kunskap om SD. Jag var en av dem då. Fick då helt enkelt delta i utländska medier under några månaders tid, på ett sätt som jag nog aldrig riktigt har gjort förut. Och då försökte jag berätta om SD på ett så neutralt sätt som möjligt. Liksom. Utan att för den delen. Alltså jag var ju naturligtvis öppen med att jag är antirasist och sådär. Men försökte beskriva vad det här partiet är för något egentligen då, för att omvärlden är ju väldigt intresserad av vad som händer i Sverige, för att det här är, jag tror att även omvärlden är chockerad eftersom det här inte är den Sverigebild som omvärlden har haft tidigare. Så det är liksom ett nytt Sverige som världen utanför Sverige möter nu. Och i det sammanhanget skulle jag tippa på att, eller jag vet att det är så att en del SDR helt enkelt har irriterat sig ganska mycket på att jag har dykt upp där då, liksom, i kanske fransk media, i spansk media, italiensk media, tysk media och så vidare. För de tycker väl antagligen då att det är inte en person med min alltså, så